för min del så tänker jag lokal självförsörjning som en ganska hög grad av low-tech, high-tech.
Utan att planera det, jag slutade lämna marken och jag kom på för några veckor sedan. Det har varit 6 månader sedan jag lämnade marken.
På flera håll runt om i Sverige byggs det hem med miljöprofil. Fräscha lägenheter i täta kvarter, smarta material och nära till närmsta busshållplats. Snarlika områden, fastän det kanske finns fler sätt att bo miljösmart på. Skulle du exempelvis kunna tänka dig att dela lägenhet? Kanske med en trebarnsfamilj eller med din gamla farmor? Och hur skulle det vara om vi alla började odla vår mat själva nära bostaden? Tänk dig att du flyttar ut på landet för att komma närmare åkrarna och jorden. Hur skulle det se ut? Vad jobbar vi med? Vad gör vi på helgen? Och vem väljer vi som vår livskamrat? Du lyssnar på Framtidsutsikter, en podcast bortom BNP-tillväxt. Och det här är avsnittet om hemmet i ett självförsörjande Sverige. Majsolen lyser när jag går längs en landsväg söder om Skövde. Jag ser röda stugor och gula maskrosfält. Det doftar gräs från böljande hagar, kaprifol från snåriga kärr. Men jag hittar inte rätt. Jag ska till ett jordskepp, men hur ser ett sånt ut? Trots att jag enligt mobilkartan är där ser jag inte det. Först när jag möter ett gäng höns och några myskankor fattar jag att det nog är här ändå. Det kulliga fältet mitt emellan vägen och skogen är själva jordskeppet och de tillhörande odlingarna.
Där ser vi ju redan det lite svarta vinbär, rabarber, hundratals jordgubbar, krusbär och allt smält in lite i den västgöta urskog som vi försöker återskapa här.
Det är liksom, det ser inte riktigt ut som ett vanligt grönsaksland.
Nej, vi vill inte skapa mer jobb, vi vill överleva, men vi vill ha våra liv tillbaka, så vi behöver inte jobba eller kalla någonting för jobb. Det är bara rent nöje allt vi gör. Så vi använder alla naturens principer för att plantera.
När jag tittar närmare ser jag små plantor och buskar överallt i gräset på kullarna. Just kullarna är till för att öka odlingsytan och inuti dem finns fårull som håller kvar regnvattnet så att man slipper vattna, berättar Kevin Scott Elliott. Han har levt och grävt på den här markbiten i 10 år tillsammans med sin fru Sandra och 2 barn som fötts under tiden. Målet är att nära på att kunna försörja hela familjen med mat odlad inom en cirkel som är 100 meter rakt över.
Vi kommer att odla inomhus, utomhus på taket och runt om i den cirkeln. Och jag har kollat på andra folks forskning och jag tror verkligen jag kan uppnå det.
Hela området är däremot större än så. Ungefär som en riktigt ordentlig villaträdgård. I mitten finns en lite större och högre kulle. Det växer gräs på den och en mindre björk. Och bakifrån syns det mest en skorsten och en dörr. Det påminner onekligen om ett hobbithus.
Inom kullen vi har gamla bildäck. Det är över 2 500 som ingår i den här bygget som är bankat fullt med jord.
2 500 däck?
Ja, och allt var gjort för hand inom de första 6 åren.
Var kom de däcken ifrån?
Runt om i Västra Götaland. Folk vill inte betala för att få bort dem.
Ska vi gå in och kolla?
Ja.
Men alltså, wow!
Okej. <Okay. laughs> jag vet inte, jag har sett det förut. det är typ 150 kvadrat här. Vad man ser där nere är olika terrass med planteringen som går ner till den djupaste punkt som är växthuset på södersidan.
Jordskeppet är långt ifrån trendigt, ljust och fräscht. Men det är väldigt hemtrevligt och mysigt. Bruna lerväggar och trägolv, färgglada trasmattor, öppen planlösning, takfönster där himlen syns. Här är knappt några elektriska prylar, bara en laptop på bordet. Massa växter i lådor innanför en gigantisk glasvägg i söder där solen lyser in. Och flera små kanaler som samlar och leder regnvatten från ytor på taket. Kevin och jag sätter oss vid det stora köksbordet utan brödsmulor och kaffefläckar, men med spindelväv här och där. Det syns att ingen bor här just nu.
Det är bara lagligt som en jordkällare, även om det är jordens största. Men det egentligen skulle ha varit en bostad.
Ja, än är jordskeppet bara bygglovs klassat som jordkällare, vilket enligt Kevin beror på en långdragen process där kommunen inte velat acceptera den ovanliga bostaden. Därför är det inte tillåtet att bo här, så istället lever Kevins familj i ett fallfärdigt hus en liten bit bort. Det syns att det tagit massor av tid att bygga jordskeppet för han, och jag undrar vad som drivit Kevin att lägga så mycket tid på en bostad som han inte får bo i. Det visar sig att drömmarna om att bli självförsörjande började med Kuwaitkriget. Men det pratar vi mer om senare i det här avsnittet. För först ska vi till Göteborg.
Under hela området finns det ett väldigt avancerat system av rör. Så släpper du ner soporna här i en påse så sugs det centralt och sen kan det tas om hand centralt.
Vad är det vi hör för någonting?
Ja, det är nog det här undertrycket. Så att soporna när du slänger ner dem att de sugs till det här centrala uppsamlingsstället. Och nu kan vi se hur det funkar. Ja, yeah, we're just looking.
Och sen försvinner soporna iväg. Man behöver aldrig se dem mer.
Nej, precis.
Borta.
De är borta. Och det är väldigt ett effektivt system, menar man då, för att människor ska vilja till exempel sortera ut matavfall eller andra saker. Du ska inte behöva ändra din livsstil så väldigt mycket för att kunna bo här och ändå vara det man kallar hållbar.
Kvillebäcken, Göteborgs nya gröna stadsdel, står det på hemsidan. Ett område som förvandlats från småskaligt industriområde till den moderna staden. Pernilla Hagbert, som är doktor i arkitektur och forskare på KTH i Stockholm, och jag befinner oss i skuggan av den höga bebyggelsen på en liten innergård med välskötta lavendelplanteringar, cykelställ och sopsug.
Utanför här så finns det liksom frisörer, kaféer och annat, och sen är det de här mer privata innergårdarna.
Området är byggt för att minimera påverkan på miljön. Husen står tätt så att fler lägenheter får plats. Det är nära till allt så att man slipper ta bilen. Sopsugen tar hand om avfall, fjärrvärme håller varmt om vintrarna. Här finns gott om stora effektiva lösningar som funkar fint tack vare att vi är många som delar på dem. Pernilla menar att det är mycket som är bra i Kvillebäcken, men att man också kan se det ur ett annat perspektiv.
Det finns ofta en svag punkt. Vad händer till exempel i vårt nuvarande sopsorteringssystem när någon del bryter ner och helt plötsligt så finns det ingen bil som hämtar just den veckan, och så svämmar liksom sorteringsplatsen över, det har vi alla säkert. Självhushållare kanske snarare skulle mena att man måste ta ansvar för sina egna sopor, se vart de tar vägen, vad gör de, hur hanterar man dem. Oj, nu börjar det regna här. Ska vi gå vidare? Kanske stå där.
Enligt Pernilla finns det ett stort värde i att ha verktyg och saker i sin vardag som man begriper.
Man behöver inte förstå allt hela tiden, men jag tycker att det finns en väldigt värde i att människor tvingas att tänka. När vi slutar att förstå hur saker funkar och hur vi får värme i huset, så förlorar vi en koppling dels med naturen och med resurserna. Men som jag är intresserad av förlorar vi också en koppling mellan vi här som bor i det här huset eller i min familj. Och andra som bor i samma stad, i samma land eller någon annan del i världen.
I ett mer självförsörjande Sverige tänker sig forskarna att vi lämnar sopsug, fjärrvärme och lättmjölk i kyldisk och skapar begripligare lösningar.
Man vaknar tidigt för att ta hand om djur eller vad det nu kan vara. Om man ägnar sig åt matproduktion eller om man har en kvarn eller vad det nu kan vara. Man utför en ganska stor andel fysiskt arbete, men man gör det tillsammans med andra. Men sen kunna också välja att faktiskt spendera din tid nära naturen eller hantverk eller andra intressen.
I ett självförsörjande Sverige bor vi kanske inte nödvändigtvis i jordskepp. Men precis som Kevin odlar vi mer mat själva och tar tillvara på lokala resurser för att tillverka de prylar som vi behöver. Kanske tycker vi i framtiden att de globala systemen inte kan lösa våra klimatproblem och skapa ett bra liv för alla. Så därför fokuserar vi istället på att lösa problemen lokalt och importerar och exporterar färre varor. Istället blir vi självförsörjande och många flyttar ut på landet. Det är viktigt att bo nära odlingar, boskap bär och fisk.
Det pratas om i den här täta hållbara staden idag också, att närheten är bra. Men då är det närhet till service, till tjänster, till konsumtion. I lokal självförsörjning så kommer det vara närhet till matproduktion, till dina grannar eller till vad det nu kan vara som ger dig en del i självförsörjning.
Det är ju ganska lätt hänt att man tänker sig att det blir någon typ av medeltidsvärld där alla åker häst och vagn och sitter i mörkret och är väldigt måna om det man själv har och det som är ens eget och sådär.
Nej, men, och det, där, jag tycker man kan se det som en evolution i att det är inte att gå tillbaka till någonting, utan det är ju faktiskt att utgå ifrån det vi har. Det nollställs ju inte. För min del så tänker jag lokal självförsörjningsscenariet som en ganska hög grad av low-tech, high-tech. Det är helt enkelt att det innebär inte att vi går tillbaka till medeltiden där vi inte har uppfunnit alla de fantastiska teknologier vi har uppfunnit, utan det är ju snarare att vi blir smartare med hur vi kan skapa och bygga på ett sätt som kräver mindre resurser.
Kanske arbetar vi ungefär lika mycket som idag i det självförsörjande Sverige, men mer oavlönat, och det handlar om att odla mat till hushållet eller ta hand om våra släktingar. Kanske blir vi mer beroende av släktingar och vänner för att klara oss, och kanske tänker vi på försörjningen när vi väljer livskamrat. Fritiden ägnar vi åt olika sysslor eller hantverk. Vi lappar och lagar och använder teknik och maskiner som är enkla att förstå sig på och reparera.
Den här idén om att vi har så lite tid idag kommer bytas ut. Och kan vara ganska hårt fysiskt ansträngande arbete. Men tidspressen eller tidsuppfattningen tror jag kommer vara någonting helt annat.
Vi bor glest i mindre städer och vi behöver inte resa så mycket eftersom allt vi behöver finns i närområdet. När var och en tillverkar det mesta själv är vi inte längre så effektiva. Och vi har en betydligt lägre produktion och konsumtion än idag. Kanske bygger vi om dagens lägenheter med material som finns tillgängliga lokalt, som trä och halm, så att fler familjer kan bo i lägenheterna och så att de funkar med odlingarna.
Miljonprogramsområden, villområden kanske helt omvandlas till att på vissa håll förtätas, vissa håll rivas för att möjliggöra odling eller odla på tak eller odla mellan hus på olika sätt. Antagligen lägre bebyggelse, det vill säga igen också den här tanken om att det är system som man kan förstå, som man kan bygga själv eller tillsammans med grannskapet eller familjen.
Regnet avtar i Kvillebäcken och Pernilla och jag lämnar sopsugen och den lilla innergården och går vidare mellan de höga husen. Snart kommer vi till ännu en innergård, nästan likadan som den förra. Pernilla menar att den här typen av bebyggelse låser in människor i en viss typ av livsstil. Här är folk anonyma för varann och var och en sköter sitt. Alla hushållen ser förmodligen likadana ut. Små familjer med hög konsumtion och god ekonomi. Det är svårt att bo kvar för den som förlorar jobbet eller skiljer sig. Och det är svårt att leva utanför ramarna.
Bra. Kan det vara till exempel som att odla sin egen mat eller mer radikala saker, att just kunna dela på ytor, på saker, på annat. Det är ju inte inbyggt i de här, så att det är vad som möjliggörs i byggnaderna som kanske är en problematik.
Pernilla menar att dagens nybyggda områden väldigt sällan möjliggör förändringar av hur vi lever och bor. Istället skapar de ett beroende av lönearbete och höga bostadslån.
Vi har ett lånesystem för bostadssektorn som bygger på ett hasardspel med tankar om att kanske inte är vad jag själv trivs och tycker om och vill bo i, utan vad nästa köpare tycker om. Nej, men vi valde den här färgen för att det är lättare att sälja sen.
I Kvillebäcken köper man lägenhet med förväntning om att kunna sälja den dyrare sen, menar Pernilla. Bostadspriserna trissas upp till ohållbara nivåer och vi blir beroende av en fortsatt ekonomisk tillväxt. Men hur ska vi göra då? Ja, Pernillas poäng är att vi inte ska få tunnelseende och tro att det bara finns en variant av den hållbara staden, utan bygga varierat så att vi är redo för olika framtider. Till exempel en framtid där vi behöver vara mer självförsörjande.
Problemet blir när man pratar om det här i termer av att det här är hållbart byggande, hållbar stadsutveckling. Och det finns andra bilder. Det är inte så enkelt, helt enkelt.
Nere i jordskeppet i Skövde beskriver Kevin hur laptopen på köksbordet snart kommer att kunna laddas med solceller. Sen stryker han med handen längs den skrovliga väggen bortom bordet och berättar att väggarna mestadels är täckta med sand som han grävt upp ur trädgården.
Och egen vatten som vi har samlat från taket till och med.
Är det är däcken vi ser stryka fram här i väggen?
Ja, det är däck. Det är 2,500 däck som utgör den bärande struktur.
Och sen så ser det ut som ni har druckit mycket öl.
Nej, jag rensade väldigt mycket lastbilschaufföröl från dikena runt om stora vägen där borta.
Inuti jordskeppet mellan rummen är väggarna gjorda av ölburkar. Ytterväggen däremot är gjord av bildäck fyllda med bankad jord. Den är formad som ett stort U kan man säga. Och i U:ets öppna del mot söder finns en glasvägg där solen strålar når in och värmer däckstanden så att det aldrig blir minusgrader där inne. Men hur kommer det sig egentligen att Kevin bestämde sig för att bli självförsörjande?
Jag är före detta brittisk soldat från 1990. Och vi skickas in direkt till invadera Kuwait för att ge understöd till amerikanerna. Och våra stridsvagn på marken, han först, de kom nästan fram till oljefältet snabbare än vad planerat för deras plan.
Kevins vänner i stridsvagnen närmade sig de känsliga oljefälten alldeles för snabbt. Och redan vid inledningen av det som kallades Operation Desert Storm blev de beskjutna av irakiska flygplan.
Så de dödade ner stycken av mina kompisar och sårade 21. Så de betalade med sina liv. Jag frågasätt allt efter det.
Kevin själv skulle varit med i stridsvagnen. Men av en slump hade han istället blivit placerad som flygplatsvakt hemma i Storbritannien. Kevin överlevde men förlorade 9 vänner.
Så jag kunde inte följa order efter det. Men jag fortsatte fråga mina frågor till högre och högre officerer. Och fick alla svar jag hade förväntat mig. Att det är hur samhället funkar.
Vad var det för frågor du ställde?
Om oljan, det började bli väldigt misstänksamt att alla de här ställen som amerikanerna går in till, det är oljerik område. Och sen när jag började som mekaniker och tekniker, jag tittade på infrastruktur för hela samhället och märkte att allt har varit beroende nu på olja. För våra varje behov eller allt vi vill har olja i den. Det är ingen sätt att undankomma det. Och det kan jag inte stödja.
Kevin bestämde sig för att ändra livsinriktning och bli fri från den olja han såg skapade många konflikter och dödade hans vänner. Istället började han arbeta med miljöfrågor tills han en dag fick ett brev från en polare innehållande en hel hög med bilder på jordskepp.
Det matchade perfekt mina drömmar och jag flippade totalt. Jag visste att det är någonting som är genuint från hjärtat och från drömmarna.
1999 flyttade Kevin till Sverige med sin dåvarande svenska flickvän och med drömmar om att skapa en plats som skulle göra honom och hans framtida barn självförsörjande och fria från oljan. Och idag står vi här i jordskeppet som nästan är oberoende av omvärlden.
Jag tänker att vi kanske ska gå ut och kolla lite i trädgården också nu när vi har kollat här.
Okej.
Vi går ut i solen och runt till skeppets baksida där en liten stig leder upp på taket som är täckt med takduk, jord och gräs. Vi blickar ut över ängen och alla grödorna och jag tänker att det måste bli så himla lite tid över till annat.
Jag tar aldrig en dag bort från det för att det är en ren nöje helt enkelt. Så jag går upp med solen och ibland jobbar in på natten också för att det är skönt. Och jag gör det året om.
Men tröttnar du aldrig?
Nej, det ger mig energi än det tar. Utan att planera det, jag slutade lämna marken och jag kom på för några veckor sedan. Det var 6 månader sedan jag lämnade marken. Jag är inte ens tänkt. Och det är bara spännande att vakna varje morgon.
Mitt namn är Anna Bengtsson och det här är Framtidsutsikter, en podcast bortom BNP-tillväxt finansierad av forskningsrådet Formas. I nästa avsnitt undersöker vi varför vi så ofta fastnar i gamla tankar och om vi kan komma loss. Går det överhuvudtaget att tänka bortom det vi tar för givet? Surfa gärna in på bortombnptillväxt.se för fler tankar om ett hållbart samhällsbyggande.